Tack så mycket för att jag har fått komma hit till er här i Lerum idag. Gunilla Ikomosa heter jag, och för er som inte har träffat mig tidigare så jobbar jag på Equmeniakyrkans nationella kansli som vi ju har i Bromma. Men jag har ju förmånen att bo här, inte så långt härifrån, i Mölnlycke. Och så att jag sitter och har min expedition på där Region Väst har sin expedition på Överås i Göteborg. Och därför tycker jag det är alldeles speciellt roligt att få komma till de församlingar som hör till Göteborgsregionen. Vi är ju ganska många, och det är roligt att få komma hit under den här insamlingsperioden som vi har för internationella arbetet under december då, från första advent och egentligen hela januari. Temat är ju till jordens yttersta gräns. Och på Equmeniakyrkan så ansvarar jag jobbar ju då på internationella enheten, och jag ansvarar för ett område som både kan man säga är starten och kanske ibland också, som vi tänker, den yttersta gränsen, Mellanöstern. Tyvärr väldigt aktuellt just de här dagarna. Och det höll jag på att säga, det är i alla fall, om det inte är varje dag så är det någonting på nyheterna minst flera gånger i veckan ifrån den regionen. Och jag ska ta med er lite granna på en resa, kanske man kan säga, om vad Equmeniakyrkan gör med och tillsammans med de församlingar, organisationer och de kristna som finns i det område där kristendomens vagga en gång stod, bokstavligen. Jag lovade att säga något om mitt namn också. Det är nämligen så, det kan vara lite svårt att uttala, Ikomosa, eller hur man nu säger. Det är precis som på Staffan säger, alla har sett rätt. Men på svenska, om man översätter det, så betyder det jag tackar Gud. Och det brukar folk tycka är lättare att komma ihåg. Folk brukar ju också fundera över vad det kommer, så jag säger det nu i början så slipper ni fundera på det under tiden som jag pratar. Och det är så att min man, han kommer ifrån Nigeria, och där är Ikomosa inte jätteovanligt. Det är väl kanske som Lindgren eller Lindqvist eller något sånt där. Så att vi heter Ikomosa för att vi har det som familjenamn. Min man Gary är därifrån, och vi har också två killar. Christian, han fyller 16 i april, och Thomas fyller 13 om ett par dagar. Och jag var i Floda igår. Tyvärr förlorade vi matchen mot Lerum Utveckling, men vi spelar mycket innebandy, och det vet jag att gör ni här också. Ni har väldigt bra lag. Så vi kanske ses i någon juniormatch här framöver, det vet man aldrig i hallen. Men det, förutom kyrkan är det mycket innebandy för oss också. Nog om det. Så precis som Bo Staffan sa, förlåt mig, så är det också så att på kyrkaffet så kommer det finnas möjligheter om ni har frågor och funderingar. Och det vill jag också säga, att det behöver inte gälla exakt det jag har pratat om, utan det kan ju gälla Equmeniakyrkan, vårt gemensamma arbete och den internationella missionen. Så kommer jag att försöka svara efter bästa förmåga. Vi tar nästa bild. På den här bilden så ser vi vår gemensamma vision. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och det är ju en vision, inte bara för den internationella insamlingen eller temaår eller vad vi nu gör, utan det är ju en vision vi har tagit tillsammans, gemensamt. Och här ser vi också en världskarta med alla de länder och områden där Equmeniakyrkan är verksam på olika sätt. Och vi kan ta, det är ganska stort, men idag då kommer vi att koncentrera oss lite grann på Mellanöstern, Nordafrika. Men jag vill också säga det, att de pengar vi samlar in under insamlingsperioden är inte öronmärkta, utan det går till hela arbetet, så jag vill betona det. Vi tar nästa bild. Det är så här att i vår verksamhetsplan som vi har i kyrkan så har vi också 5 stycken verksamhetsmål för att göra det konkret och tydligt vad det är vi sysslar med. Och de här verksamhetsmålen finns också i den här lilla broschyren, Equmeniakyrkans internationella arbete. Verksamhetsmålen är inte någonting som bara gäller så att säga för det internationella arbetet, utan verksamhetsmålen är någonting som vi som gemensam kyrka har tagit och som ska genomsyra all verksamhet. Och då har vi sagt att det handlar om att utveckla kyrka och församling, att nå de onådda, att förbättra människors levnadsvillkor, att stå upp för människors rättigheter och att utbilda bra pastorer och ledare. Och jag kommer att ha det lite grann som ett raster för att belysa på olika sätt hur vi jobbar med de här målen och målsättningarna utifrån det nationella kansliet. Vi tar nästa bild. Det området som vi som sagt var ska beröra idag, det är ju Mellanöstern, och det är ju ett stort område. Ibland kanske ni har sett den här förkortningen MENA, M-E-N-A, och det är ju egentligen, det är ingen kristen eller kyrklig förkortning, utan det betyder egentligen Middle East North Africa, alltså en vedertagen förkortning för det här området. Ekumenakyrkan har relationer, kyrkorelationer ska jag säga, med kyrkosamfund i Egypten, i Libanon och Syrien. Och sen har vi olika stöder, olika initiativ, organisationer och arbeten i Israel och Palestinaområdet. Men jag ska också säga det att om ni, ja det syns faktiskt, Iran och Irak, så ser ni att det är lite svagare röda ringar runt de två länderna. Och det är så här att vi har inget officiellt arbete eller avtal eller samarbete med Iran och Irak. Men flera av Ekumenakyrkans församlingar i Sverige har vänförsamlingar i Iran och Irak. Så därför är de också lite grann med på tåget. Man kan ju fundera också, varför är det så att Ekumenakyrkan engageras i Mellanöstern? Det är väl inget traditionellt missionsområde? Nej, det kan man ju tycka. Arbetet i Mellanöstern är ju någonting som vi lite grann då har ärvt ifrån ett av våra bildarsamfund, Svenska Missionskyrkan. En del av vi känner säkert till pastor Emanuel Furbacken, som under 90-talet arbetade med det här området, som reste mycket i området och som byggde upp det som då blev Missionskyrkans relationer och arbeten i Mellanöstern. Och det fanns flera olika motiv till detta, men man tog då i Missionskyrkan också ett initiativ till att behålla relationerna. Det finns ett pilgrimsmotiv naturligtvis till det här området. Som jag sa, det var här kristendomens vagga stod, det var här Jesus fanns och de första apostlarna och lärjungarna reste i detta område. Det finns också naturligtvis ett väldigt viktigt fredsmotiv, eftersom det är ett område fyllt av konflikter och krig på olika sätt. Det finns ett behov av att be. Det finns ett behov av teologisk fördjupning för det här området och så. Och det är fortfarande de motiven som gör att vi engagerade. Däremot så är det så att vi gick inte dit och tänkte, okej, var ska vi nu jobba liksom? Finns det några som vill jobba med oss? Utan det var så att framförallt under 70- och 80-talet så kom det människor ifrån det här området. Framförallt Libanon och Syrien, som kom till Sverige, som hittade in i dåvarande Missionskyrkans församlingar och kände, ja, känns ganska okej. Det är ungefär som vi har hemma hos oss också. Här känns bra, här vill jag vara. Och många av dem hamnade då i Södertälje. Många av dem hamnade i Stockholmsområdet, Högdalskyrkan, Järfälla och så. Och jag kommer återkomma lite grann till det, vad det har betytt för oss som Ekumenakyrka. Men det var, jag brukar säga det, att det är inte så att vi sökte upp aktivt, utan det var så att Kristi kropp växte åt lite olika håll, och en del hamnade här i Sverige ifrån det här området och etablerade arbetet, fortsatte arbetet med Mellanöstern. Jag har skrivit två stycken mål här. Mål 1, utveckla kyrka och församling, och mål 2, att nå de onådda. Utveckla kyrka och församling, det handlar ju väldigt mycket om stöd till befintliga församlingar. Och jag kan säga så här, det finns inte jättemånga kristna i det här området. Och framförallt vad värre är, det sker en kontinuerlig utflyttning av kristna ifrån det här området. I Irak har det lämnat, det är kanske 20-25% kvar av de kristna som fanns före Irakkriget. Och även speciellt ifrån Israel-Palestina-området så utvandrar det också oerhört många kristna. Kontinuerligt. Syrien vet vi, halva Syriens befolkning på 23 miljoner är ju på flykt. Nu en del börjar återvända, men det är svåra situationer. Så att det här området som en gång var kristendomens vagga, eller som fortfarande är det, men det töms på kristna. Och därför har vi sett också att det är väldigt viktigt, samtidigt som vi ger humanitärt stöd till Syrienarbetet, som jag kommer att prata om lite längre fram, så är det också viktigt att till exempel stödja församlingarna i Libanon, som får ta hand om mycket av de flyktingsituationer som finns i närområdet. Sen är det också så att det finns en vision av att jobba mer med församlingsplantering, inte minst in i Syrien. Men det också förutsätter fred, så att det hänger ihop det här. Några om onåda vill jag bara nämna någonting om Sat7. Sat7 är en kristen tv-satellitkanal och Ekumenakyrkan är medlemmar där. De sänder på farsi, persiska, och på turkiska och på arabiska. Det är så här att är man flykting och bor i ett läger så har man oftast en kamin och en tv-parabol. Sen har man andra saker också, men just det har man. Därför gör det att Sat7 sänder över hela det här området och når in med kristna utbildningsprogram, barnprogram, samtalsprogram med kristen undervisning. Och det är ett väldigt konkret sätt att nå verkligen de onådda som inte kan egentligen nås på andra sätt. Vi går vidare. Mål 3 handlar om att förbättra människors levnadsvillkor. Och det kan man ju fråga sig, vad gör Ekumeniakyrkan då? Vi tar nästa bild. Det här är den evangeliska kyrkan i Homs i Syrien. Homs, jag vet inte om ni minns nu, det har ju hållit på kriget ganska länge i Syrien. Det började i mars 2011, så det är ganska länge. Det är snart mars 2020. Och under första tiden där, från 2012, maj 2012 och 2 år framöver, så var Homs belägrat. Man fördrev ungefär 50-60 000 kristna ifrån de äldre delarna av Homs. Homs är en ganska stor stad. Och inte minst då många kyrkor bombades och förstördes. Och även så den protestantiska kyrkan då, evangeliska kyrkan i Homs, som vi samarbetar med. Och efter 2 år så fick man tillbaka sin kyrka i maj 2014. Och då kan man ju fundera på vad gör man då? Det är ju inte så kul att komma liksom allt är förstört. Vi tar nästa bild. Jo, då är det inte så att man sätter sig liksom man sätter sig ner och tänker att nu är det liksom kört. Utan man tar med sig några ledare. Och så går man och så tittar man, okej, vad är det som finns kvar? Vad är det som är plundrat? Vad är det vi kan använda? Och så börjar man tänka att nu får vi liksom försöka ta och omorganisera oss här och göra någonting. Och så tar vi nästa bild. Man inventerar och så ett tryck till. Där, tack. Man inventerar och tittar på hur man ska kunna göra för att kunna reparera. Och det tog ungefär 1,5 år. Men efter 1,5 år så stod kyrksalen återigen nyuppbyggd. Det märkliga är ju att folk som bor runt omkring, de frågar ju församlingsmedlemmarna och pastorn och sådär, varför gör ni det här? Det är inte slut på kriget. Utan ni bygger och ni renoverar och ni gör jättefint. Varför gör ni det? Då tar vi nästa bild. Och ett tryck till. Och då säger ju de givetvis att det handlar ju om att kunna fylla kyrkan återigen med hopp och med liv. Och kyrkan i Syrien handlar väldigt mycket om att vara kvar. Att orka stå fast när ingen annan längre hoppas. När det inte ens finns världsledare som hoppas på någon fred i det här området. Så vill kyrkan finnas där. Så vill kyrkan vara där. Och de säger det till människor som kommer och säger, är ni lite knäppa eller? Det är lite som Noa och Arken. Varför bygger ni upp och lägger en massa pengar på detta när ni inte vet om det kommer nya raketer som slår igenom taket? Så säger de, ja men vi är ju Guds rike här. Här är kyrkan, här är Guds rike. Här är en så att säga fredad zon på det sättet. Här ska vi predika Kristus. Och då ska man också hålla i minnet att i de här områdena i världen så är det inte så att man kan ta en gitarr och ställa sig utanför kyrkan och sjunga några sånger, för att då blir man ganska snabbt bortförd. Det är inte tillåtet. Men det är tillåtet att ha körer, barnverksamhet, kyrklig verksamhet och så. Och det är det man gör. Man jobbar, så det strömmar folk till kyrkan. Här ser vi 2 av körerna, en barnkör och en ungdomskör. Den här är just från i våras, palmsöndag, när man klätt sig lite extra fina. Det finns, för er som vill så kan jag ge lite tips på Facebook-sidor från flera av de här syriska församlingarna. Det var nu innan jul, tror jag, det var horder med julkalas. Och barn i allt ifrån barn med jultomtar och julkrubbor och allt. Man jobbar med sin barn- och ungdomsverksamhet för att predika. Det finns ett hopp, det finns en framtid, det finns en möjlighet att vara kvar, att finnas här. Och jag brukar säga det också när jag är ute och pratar, att det viktigaste när vi pratar om det här med att förbättra människors levnadsvillkor, som vi var inne på nu, så handlar det väldigt mycket också om att inte glömma. Det som är det stora hotet för de här församlingarna som finns inne i Syrien, det är att bli bortglömda. Men vi har ungefär samma tid. Nu har vi gudstjänst klockan 10 här och de flesta har 11 där nere. Men vi firar gudstjänst ungefär samtidigt på söndagarna. Och det vet de, att det brukar jag säga när jag är ute och pratar i församlingar, att ungefär nu den här förmiddagen så sitter det människor i Homs, i Aleppo, i Latakia, i andra städer, i Hama, i Kamishli. Så sitter det människor och firar gudstjänst och vet att vi här i Ekumeniakyrkan finns med dem i förböner, finns med dem i stöd ekonomiskt för att hjälpa dem att bygga upp sin församling, sina kyrkor, och för att finnas som kyrka och som levande stenar just precis där de finns. Vi tar nästa bild. Det här är fader Jack. Fader Jack, han är inte han är inte protestantisk präst, utan han är melkitisk präst. Men fader Jack, han har en vision. Och det handlar väldigt mycket också om att förbättra människors livsvillkor. Och jag har tagit med fader Jack för jag tycker att han är ett väldigt bra exempel på hur man kan tänka väldigt konkret. Fader Jack, han bor i Taibe, i en by, en av de två kristna kvarvarande byarna på Västbanken. Det är ju så man brukar räkna Betlehem och Taibe som de två sista utposterna i ett område där det har funnits många, många kristna sedan lång tid tillbaka. Det som försvårar är ju naturligtvis att Israel-Palestina är ett område fyllt av konflikt, fyllt av murar, inte bara av den här konkreta muren som är då, det är muren vid Betlehem för de av er som har varit där. Men det finns väldigt mycket murar emellan och rädsla emellan på olika sätt. Och svårigheter för människor naturligtvis att kunna resa, att kunna arbeta, att kunna få arbetstillstånd helt enkelt. Och att kunna få sin försörjning. Men fader Jack, han hittade ett sätt, för att han insåg att i hans församling och i hans område där i Taibe så såg han hela tiden hur det dränerades på kristna. Och han tänkte, en av de anledningarna till att folk flyttar härifrån, det är ju att man inte får arbete. Man kan inte försörja sig. Och han tänkte, det räcker inte med att killarna och gubbarna jobbar, utan vi måste försöka hjälpa. Om kvinnorna får ett jobb så måste de ju också kunna jobba. Och det var lite nytt tänk i fader Jacks församling. Då tänkte han, vad ska vi göra då? Jo, vi måste ju ha en förskola så de inte behöver vara hemma med barnen, utan att de kan ta ett jobb om de nu får ett jobb. Så fader Jack, han startade en förskola i sin församling. Och det vi ser, det är ju den här, det liknar ju väldigt mycket det här i våra förskolor. Man har sin lilla bild och man har sin lilla galge och krok och så. Men ett väldigt konkret exempel som var väldigt annorlunda för en melkitisk präst, men där han såg att vi behöver finnas för att möjliggöra för människor. Och så jobbar vi väldigt mycket i kyrkan, att försöka möjliggöra för människor att hitta lösningar själva. Vi tar nästa bild. Ett sådant exempel är ju Siraskolan. Och en del av er som har varit med i Missionskyrkan sen tidigare känner ju säkert till Siraskolan. Det finns ju en då i Betlehem och en i Jeriko. Och Siraskolorna startade på 90-talet. 92 i Betlehem och 94 i Jeriko. Och Siraskolan är en skola som bygger på specialpedagogik, det vill säga dit får barn komma som inte riktigt kan hänga med i de här stora klasserna på 40, 50, ibland 60 barn i den vanliga skolan. Det kan handla ibland om att man har någon form av, som vi idag pratar om, autismspektra, att man liksom har lite svårigheter på olika sätt att kunna hänga med och att tillägna sig undervisning på det sätt som sker. Men på Siraskolan, då går man i en liten klass och man är 10-11 elever i varje klass. Och då får också man lärarens uppmärksamhet och man får möjlighet att hämta in det här med grundläggande kunskaper. Och så kan man gå tillbaka till den vanliga skolan. Och det handlar också om att stödja och stötta där det finns. Idag så är det så här, sedan 2013 så har SIDA haft ett avtal med Ekumenikyrkan. Det är ju en egen organisation, men närstående Ekumenikyrkan. Och vi förmedlar också de bidrag som kommer in till SIDA, förmedlar vi via Ekumenikyrkan. Man är ju då inriktad på specialpedagogik och bygger upp den kapaciteten just i Palestina. Och det handlar, just nu är vi inne i en förändringsprocess där vi tittar på hur vi ska kunna dels kvalitetssäkra verksamheten men också hitta ett större lokalt ägarskap. Och att samla den kompetens som faktiskt har samlats nu under de här 30 åren. Ta nästa bild. Här ser vi just det här, att här är det en engelsk lektion. Och det är tre elever som liksom får lite extra stöd. Man jobbar väldigt kreativt också med musik, med drama, med andra sätt att lära sig. Och det har väldigt god effekt på de här barnen som gör att de kan gå tillbaka till sina vanliga skolor och få en fullständig utbildning. Vi tar nästa mål. Mål 4. Stå upp för människors rättigheter. Det kan man ju fundera på. Ja, men hör det verkligen till kyrkans uppgift? Ska vi inte evangelisera? Jo, men det kanske är just det vi gör när vi pratar om människors rättigheter. Vi tar nästa bild. Det här är en bild på några syriska barn i ett flyktingläger i Bekaadalen i Libanon. En av de grundläggande rättigheterna för ett barn, och det kommer vi också lära oss nu när vi får barnkonventionen som lag i Sverige, det är ju barns rätt till utbildning. Förutom det så är det så att ett barn på flykt, det som nästan är det värsta för ett barn, och särskilt barn i den här åldern, det är ju att man vet ingenting om morgondagen. Det finns ingen människa som planerar att bli en flykting. Och det vet ni också, som kanske också har jobbat med flyktingar. Det är inte någonting man tänker att när jag blir stor ska jag bli flykting, eller ja, om 2 år ska jag bli flykting. Utan det är någonting som skapas i stunden, och man tror ju alltid att man ska komma tillbaka. Men man vet inte, osäkerheten är det svåra och det stora hotet för barn. Och därför är skolgång väldigt, väldigt viktig. För skolgång skapar en rutin som gör att man vet, okej, jag har, det är så mycket annat. Mamma och pappa mår inte bra, man kanske har sjukdom i familjen, man har inte tillräckligt med pengar. Det finns andra saker som man vet inte om man kan stanna där man är och sådana saker. Men har man skolgång så har man det att hänga upp sitt liv på. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Och där vill kyrkan hjälpa till. På det sättet stå upp för barns rättigheter, för människors rättigheter. Att kunna få hitta lite struktur i sin vardag. Och vi har jobbat, vi tar nästa bild. Vi har jobbat sedan 2013. Vi kan ta nästa. Tack. Med stöd till den evangeliska kyrkan i Libanon, Syrien. När det gäller just skolor för flyktingbarn. Och den skolan som är på bilden till vänster, den är tagen i Minyara i Libanon. Det finns 6 stycken skolor för syriska flyktingbarn i Libanon som kyrkan driver. Den andra bilden som är till höger, det är inte en flyktingskola, men det är en av de så kallade vanliga skolorna. Den ligger i Al-Hassaki uppe i nordöstra Syrien. Och det är så också att vi ger även stöd så att de människor och de barn som har möjlighet att kunna fortsätta sin vanliga skolgång in i Syrien. En del områden har ju blivit lugnare nu och då har folk kunnat flytta tillbaka. Men just att kunna upprätthålla en skolgång. Så det handlar om stöd både till skolor in i Syrien men också till skolor för flyktingbarn i Libanon. Och det är en väldigt viktig del av det här att ge barn rätt till utbildning och möjlighet till att kunna fortsätta sin utbildning. Om man då har gått i flyktingskola i Libanon så läser de enligt syrisk läroplan för att kunna fortsätta när man flyttar tillbaka hem igen. Och det har börjat vara så nu att en del har kunnat göra det. Vi tar nästa. Det här är pastor Isak Sekri. Pastor Isak är en del av er kanske som har träffat. Han har varit nu här i 4 år faktiskt med sin familj i Sverige. Jobbar i Högdalen och i Södertälje, men reser också runt i Sverige i församlingarna. Den här bilden på pastor Isak, den är några år gammal nu, men det var en av de första gångerna jag träffade honom nere i Kairo. Och så sa han så här: Gunilla, här stod jag. Här på Tahrirtorget stod jag och predikade om en framtid för Egypten. 2011 var ju revolutionen i Egypten. Och Tahrirtorget, för de av er som har varit i Kairo, det är ju inte så att det är ett torg riktigt, utan det är egentligen en jättestor rondell, kan man säga. Det är en jättestor vägkorsning med typ 3-4 filer runt. Och så är det den här mittdelen där då. Och det var ju hela det här området som var blockerat i Egypten när revolutionen var på gång där. Men för Isak räckte det inte att stå och predika Kristus i rondellen på Tahrirtorget i Kairo, utan han började fundera, vad kan vi göra? Det här är en ny öppning för Egypten. Vad kan vi som kyrka göra? Isak, han var präst eller pastor då, i en lokal församling i Kairos förorter, och han tog kontakt med närmaste koptiska kyrka. Och så pratade han där med kopterna och sa, du, vi jobbar ju inte så mycket tillsammans egentligen, men vi kanske skulle börja göra det. Vad tror du om det? Ska vi se om vi kan hitta någonting bra tillsammans? Och det blev öppningen på ett ekumeniskt samarbete där man jobbade med ledarutveckling, där man jobbade med gemensamma konferenser. Men sen tyckte man inte det var nog, utan då tänkte Isak, jag går till närmsta moskén och pratar med imamen där. Och så gick han dit och så sa han, vi har en liten grej på gång här liksom. Vi tycker att det vore bra för Egyptens framtid om vi andliga ledare såg hur vi skulle kunna jobba för detta på ett bra sätt. Med ledarutveckling kanske och med konferenser, och vi har gemensamma mål och så. Jaha, sa den här imamen. Så att Isak sa, vill du komma över till min kyrka och dricka te? Och då så sa imamen, ja det, tack så mycket, sa han. Han hade aldrig fått en inbjudan från någon kristen präst eller pastor förut, så för honom var det lite exotiskt och lite annorlunda. Sagt och gjort, han kom över. Och sen började man då ett dialogråd så småningom inom kyrkan i Egypten, där man jobbar med ledarutveckling. Man jobbar med gemensamma konferenser kring gemensamma ämnen. Och då kan det vara till exempel demokrati eller kärlek eller medmänsklighet. Olika ämnen där man känner att det här kan vi båda prata om utifrån våra olika religiösa bakgrunder. Men det är kyrkan som tar initiativ till det här. Då tar vi nästa bild. Och ett initiativ som vi har tagit då, det är att vi nu har vi haft under 2 års tid en kurs i Kairo när det gäller just mänskliga rättigheter och hur man jobbar med projekt baserat på mänskliga rättigheter och vad det är för något. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Jag har fått förmånen då att hålla den här kursen förra året och nu i år. Och även i år så var det så att Isaks fru Phoebe var med mig och undervisade om, och hon pratade då om kvinnor och kvinnors rättigheter och vad hon har upplevt under sina 4 år i Sverige, hur det skiljer sig från Egypten. Och det var ganska mycket nya tankar som sattes i de här människornas huvud. Så kan man fråga då, ja men vad är det här för något liksom? Varför gör vi det som kyrka? Det var som en katolsk präst uttryckte det när han tackade för kursen. Så sa han så här, ja nu det här med mänskliga rättigheter, nu har jag liksom fattat att det här är ju för alla människor, även kvinnor och barn. Och det kan vi ju tycka, ja, hade du inte fattat det innan. Men på något sätt så är det så. Här står kyrkan upp för evangeliet. Här är ingen längre jude eller grek eller man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Det är det budskapet som kyrkan får lyfta. Det är det budskapet som man får säga. Du är älskad, du är accepterad. Oavsett vilken bakgrund du har, om du är man eller kvinna, så är du sedd med Guds ögon. Du är värdefull. Och det är det vi också får förmedla på de här kurserna. Det ska bli väldigt spännande nu, nästa steg i kursen. Vi kommer att ha nu i juni, i oktober under 2020. Och då ska vi också försöka jobba lite grann med lokala projekt i den lokala moskén eller i den lokala kyrkan kring de här frågorna och också kring fred- och försoningsfrågor. Så att det får ni jättegärna vara med och fortsätta att be för. Nu tar vi det sista målet här innan vi går i mål. Utbilda bra pastorer och ledare. En jätteviktig fråga. Vi tar nästa bild. Det är ju så här att under krisen, inte minst i Syrien, så har ju också pastorer försvunnit. Man har lämnat av olika anledningar. Och de som har varit kvar har ju också fått större områden. Dessutom så är det så att man har fått väldigt många flyktingar. Jag kan, som ett exempel kan jag nämna församlingen Latakia som ligger då i västra Syrien vid Medelhavet. Det är en stor församling, det är ungefär en av de största, de är ungefär 1000 medlemmar. Men när det var som värst så hade de 700 familjer som kom som flyktingar i veckan. 700 familjer i veckan. Så att ni förstår, det är flera tusen människor per vecka som kommer. Och det är en påfrestning. Därför att man inte är van heller att jobba med de här frågorna. Det handlar om att säkerställa system för hur man jobbar med nödhjälp, hur man jobbar med humanitär hjälp etc. Och så att mycket av det här har vi också bistått med. Men en sak som man också då behöver, det är ju bra pastorer och ledare till de församlingar som finns kvar. Och inte minst också till församlingsplantering så småningom. Därför att, som jag sa då, kyrkorna inne i Syrien, det är inte så kanske att man plockar hur många man har döpt så och så. Men de växer därför att människor kommer till kyrkan. De ser att kyrkan finns kvar. Människor kommer och förstår att det här är någonting. De här sex killarna, de är pastorskandidater på det teologiska seminariet i Beirut. De är allihopa från Syrien. Och de är handplockade faktiskt av kyrkan att gå och läsa pastorsutbildningen. Några av dem är klara. Och vi har under 3 års tid nu då stöttat med deras skolavgifter och deras omkostnader. Och tanken är ju nu att de ska tillbaka in i Syrien. Vi kommer att följa dem och försöka också, det svåraste är oftast i etableringen när man kommer tillbaka. Sen är det så att det är bara en av killarna som inte har en utbildning innan. Utan de killarna vi ser här, det är en som är läkare. Det är en som är tandläkare med egen praktik. Det är en IT-tekniker. Det är en arkitekt. Det är killar som har lång och gedigen utbildning. Men som upplever Guds kallelse att gå in i tjänst i hans rike på fulltid. Som den här killen som är läkare sa till mig. Asa, det finns ju väldigt få läkare i Syrien, det gör det ju. Men det finns ännu färre pastorer. Så att det är jättespännande att se nu också vad som händer när de kommer tillbaka. Och vi tror på dem. Vi ber för dem. Och antagligen till hösten så hoppas vi att Bertil Svensson ska kunna göra en liten församlingsresa och hälsa på också de här. Och det kommer att komma information om det. Men där kan ni som är lite taggade på detta och vill åka med Bertil, kan fundera lite på det. Det kommer mer information. Men då är också tanken att kunna se lite grann och följa upp några av de här killarna som är tillbaka. Men då kan man ju fråga om, vad kan vi göra? Vi tar nästa bild. Det finns flera saker som vi kan göra. För det första så är det att be. Vi har en unik möjlighet att vara med och be om fred. Fortfarande så är det så att det är vår största utmaning i det här området. Att be om fred. Det är inte för inte som Sverige har haft fred i över 200 år. Vi har kunnat se en utveckling. När krig kommer så slår det sönder. Och det har slått sönder allting på många sätt. Så att be om fred är en unik möjlighet vi har. Idag får vi vara med och ge generellt till det stora arbetet. Det finns också möjlighet att säga att i fortsättningen ge om det är något speciellt man vill ge för av det jag har pratat om. Så det går det också bra givetvis. Och det finns mer information. Men vara med och ge och stötta. Ni har sett lite grann av det som era och våra pengar går till när det handlar om vårt gemensamma arbete. Få större kunskap. Vi har ju fått Mellanöstern hit genom alla de flyktingar som också har kommit. Och vi har lärt oss mycket. Ekumeniakyrkan vet ni har vuxit genom att vi har nu nästan varenda församling har något språkcafé eller något sånt där. Man har förändrat vår struktur. Det är väckelsen som vi inte ens visste att vi bad om som har kommit. Men alltså, fortsätt att läsa. Jag tänker nu också när ni ska läsa apostelgärningarna. Ta reda lite grann på de här länderna som de reser i apostelgärningarna. Läs lite runt omkring. Hur är det egentligen med de här? Vad händer att man läser lite kring vad det är för miljöer och länder och folk att ta reda på? Och inspirera varandra. Det är ju det vi gör. Och det är därför jag är glad att få komma hit och prata och hoppas att det kan inspirera er att fortsätta med ert engagemang. Men inspirera andra. Alla kan inte göra allting, men någon kan känna för något lite. Vi tar nästa bild. Och ett tryck till så får vi den oförtröttliga göteborgaren. Jag tycker att den är så bra så jag brukar ha med den. Men det är just det här. Om du fortfarande inte är övertygad om att du kan vara med och bidra, så är det faktiskt så att om du tror att du är för liten för att påverka, har du aldrig haft en mygga i sovrummet. Och det gäller ju när vi pratar om det internationella arbetet, det gäller när det handlar om klimatarbetet, om utmaningar vi har i vår vardag. Tro inte att inte ditt bidrag spelar roll. Det spelar roll. Det spelar stor roll. Vi tar min sista bild. Tillsammans så går vi mot jordens yttersta gräns. Vi kanske startade där och vi kanske återkommer dit också. Men jag vill tacka på det sättet också på förhand för den gåva vi samlar in till arbetet. Och jag vill också säga det att vi som jobbar med de här frågorna, vi känner en stor ödmjukhet inför detta. Därför att vi känner ju att vi jobbar på ert uppdrag. De lokala församlingarna, det är ju de som bidrar, som bygger och som är kyrkan. Sen får vi försöka att förmedla på bästa sätt, att kunna prioritera ibland, men också att kunna uppmuntra i de kontakter som vi har med partners runt om i världen. Och det betyder oerhört mycket för dem att ni finns. Och det är det jag vill skicka med er. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus för att du är hela världens Herre. Tack för din gode helige Ande som inspirerar oss, entusiasmerar oss och leder oss för ditt rikes skull. Herre, jag vill be för den här församlingen här i Lerum tillsammans med Ekumeniakyrkans internationella relationer som vi har fått en liten glimt in nu. Herre, vi ber dig också för de medel vi ska samla in, att du hjälper oss att förvalta på bästa sätt och att du också välsignar den gåvan. Vi ber dig att du välsignar oss alla och vi ber som vi alltid gör Gud om fred, frihet och fred och frid i Mellanöstern. I Jesu namn. Amen.